Ibland inom populärkultur eller i böckernas värld, och nu vet jag att någon tänker här, nej nu kommer det någonting om superhjältar eller någonting, men nej, häng kvar här nu, jag har en poäng. Man kan sätta på ett fenomen som vi kanske skulle kunna, i brist på en bättre förklaring, kanske vi skulle kunna kalla det för ett tidshopp. I vissa former av media så kanske det beror på att man har kanske barnskådespelare som har blivit för gamla, så de kan inte trovärdigt spela småbarn längre. Eller att man kanske av andra anledningar vill föra berättelsen vidare utan att behöva stanna upp och berätta alla detaljer. Det är ett beprövat grepp, och det är ingen av oss som jag tror reagerar på att man vänder sida i boken och så läser man, börjar nästa stycke eller kapitel, ett nytt kapitel inleds med två veckor senare, eller hösten förflöt utan någon större dramatik, .. eller Bilbos 11:a födelsedag närmade sig, .. eller någonting. Och det är kanske ingenting som vi ägnar någon större tanke åt. Det finns där. Det är ett liksom berättar grepp liksom. Vi följer med författaren vidare till nästa steg i berättelsen och litar på att den här tidsperioden, hur lång den nu är, om den är 2 timmar, 2 veckor eller 17 år, att vi inte hoppat över något tillräckligt väsentligt innehåll, att vi inte missar något särskilt. Ibland kanske till och med är så att författaren eller regissören eller vem det nu är som ligger bakom berättelsen vi får uppleva gör det här medvetet, att man utelämnar en epok, kanske för att kunna återbesöka den senare eller ja, av olika anledningar. Ibland gör man detta, det här sättet att man går tillbaka och fyller i luckan lite grann. I Star Wars-universet har man gjort det genom att man har skapat hela liksom långkörare animerade serier som fyller ut luckan mellan 2 filmer. Tolkien, som har skrivit Sagan om ringen-böckerna, och boken, singular, om Bilbo, gjorde det själv också, gick tillbaka och fyllde i luckorna, berättade lite mer bakgrundsfakta om någon viss episod som hade hänt. Ofta blev man inte ens färdig med det, utan det finns mängder med manussidor med försök att fylla igen luckorna. Och i vår tid med internet så har det skapat ett fenomen där fansen själva fyller igen luckorna. Oj, författaren har inte skrivit något om det här. Här skriver vi egna berättelser. Det här fanfiction-fenomenet är ju ett svart hål på nätet. Det finns mängder med folk som älskar att sitta och skriva om sina favoritkaraktärer. Och vad händer där nu i den här tidsperioden när ingenting berättades? Och så går man in och fyller igen sina luckor. Och nu kommer det här spännande. Hur knyter jag in detta i den här texten? Jo, vi ska läsa den här texten och så ska vi se på vad sätt det här relaterat till min lilla inledning. Vi läser från Apostlagärningarna kapitel 1 och från vers 1 och några verser framåt. Det är Lukas, författaren till Lukas evangeliet, som skriver detta. Så ni får lite kött på benen till vad det är han syftar till här. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan han såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt 2 män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Siloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Ja, i början av aposteln här så fortsätter alltså Lukas sin berättelse om Jesus och hans efterföljare. Och här får vi faktiskt vara med om just ett sånt där tidshopp som jag försökte relatera lite till inledningsvis här. När vi läser berättelsen om Jesus i evangelierna så inleds det ju oftast med hans födelse. Vi läser om dramatiken med först den jobbiga resan till Betlehem och Jesu födelse där och sen all dramatik efteråt med förföljelse och hur Jesu föräldrar fick fly med Jesus till Egypten och så vidare. Sen görs det plötsligt ett hopp fram till Jesus är 12 år gammal. Då dyker han upp, då är de på väg upp till templet för att fira påsk. Och nu vet Jesus går till templet och han sitter där och Jesu föräldrar hittar honom inte för han har inte talat om vart han går någonstans. Och så får vi läsa den berättelsen. Sen görs det ytterligare ett hopp på ungefär 18 år fram till Jesu dop och Jesu tjänst inleds. Och vissa av evangelisterna struntar ju helt i att berätta den här första storyn utan hoppar direkt in vid 30 års ålder när Jesus kliver in på scenen så att säga. Här vi gör ett lite kortare hopp på 40 dagar. Och visst, vi läser lite grann om vad det är som händer här, men det är ändå ett ganska lång tid att hoppa över tillsammans med en nyuppstånden frälsare, eller hur? Man vill ju gärna fylla i lite luckor där. Vi läser att han talar med dem om Guds rike, att han visar sig för dem och gav dem många bevis för sin uppståndelse. Och i övrigt är det nästan som att evangelisten, det kan ju inte vara så att han tycker att men det hände inget viktigt där. Det var liksom bara 40 dagar då Jesus hade kommit tillbaka till livet efter att ha varit död. Det är ingen stor grej. Så, utan vi hoppar fram till det här andra, nästa dramatiska grej. Så liksom allt det där pratet, det är inte så intressant. Jag tycker det är jätteintressant. Vad var det som hände under de här 40 dagarna? Vad var det Jesus berättade om när det står att han talade om Guds rike? Vad är det han säger då? Vi vet ju att Jesu lärjungar har ju följt honom i 3,5 år. De har säkert hört mycket. Och Jesus vet säkert, jag vet inte om han säger till lärjungarna att jag ska snart lämna er, det har han ju sagt i sin tidigare undervisning. Jag ska lämna er och ni ska få anden som hjälpare. Vad var det han sa där? Vilka var de viktigaste punkterna? Han visste att han hade 40 dagar på sig nu att poängtera de viktigaste sakerna. Samtidigt är 40 dagar är ganska lång tid. I sammanhanget kanske inte så mycket, jag räknar lite på det. Om man tänker att Jesu tid tillsammans med lärjungarna var ungefär 3,5 år. Så är de här 40 dagarna ungefär 2,5-3% av den tiden. Men det är ändå 6 veckor. Tänk efter själva, vad hinner man göra på 6 veckor? Det är en... Om man har tagit semester 5 veckor i rad så kan en semester kännas som en evighet. Nej, men... Och sen när den väl är slut så känner man, vart tog den tiden vägen? Så kanske det var för lärjungarna också. Men 40 dagar tillsammans med Jesus, det är lång tid. Vad hinner han säga? Vad hinner de fråga honom om? Det måste finnas mängder med frågor. Liksom, vad hände där? Vad hände när du dog? Jesus, kan du beskriva vad det var som hände? Och de här 3 dagarna du var borta, vad var du då någonstans? Det finns säkert massor med grejer som surra genom lärjungarnas huvud och sen de får tillfälle att prata med som. Vi får inte veta någonting om detta. Vi får bara veta att 40 dagar går. Sen står de där på Olivberget och Jesus ska fara. Och så får vi kan bara drömma, inbilla oss. Fantisera över vad det är som händer där. Vi kanske själva får gå in och skriva lite fanfiction om vad var det Jesus sa till sina lärjungar. Men det vi vet, vi får ju gå på det som vi har, det som står i texten här. Så får vi lämna det andra till våra egna betraktelser och vår egen meditation. Vad är det som händer där? Men en sak som vi inte kan, jag känner att den här texten utmanar oss till, eller vad den säger till oss. Vi kan inte läsa den här texten utan att liksom nämna det här som Jesus faktiskt säger. Vi har 40 dagar av ord som vi inte vet vad Jesus säger, men här har vi faktiskt några ord som Jesus säger till sina lärjungar. Jag kan repetera dem. När han säger till dem att ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Bibel 2000 säger att ni ska vittna. Den grekiska grundtexten säger att ni ska bli martyros. Ni ska bli martyrer, som ju betyder vittnen. Att det har fått betydelsen, det vi tänker på martyrer, någon som får ge sitt liv, det är ju en betydelse som det här ordet har fått på grund av att Jesu lärjungar oftast fick plikta med sina liv. Men ni ska bli mina vittnen. Och för det första, vad de här orden säger, de ger ju någon slags sådär plan för egentligen vad hela apostlagärningarna sen handlar om. Ni ska vittna om mig i Jerusalem. Vet vad som hände på pingstdagen? Nu spolar vi, ska inte gå händelserna i förväg, men ser vi hur apostlagärningarna är liksom hur berättelsen om den första församlingen, så ser vi just hur det följer det här mönstret som Jesus talar om. Ni ska vittna om mig i Jerusalem. Sen ska ni ge er ut i Judeen och Samarien och sen vidare till jordens yttersta gräns. Vi vet hur det slutar med Paulus står inför kejsaren, hur han har nått till hela den kända jordens eller världens yttersta gräns. Hur evangeliet får sprida sig från startpunkten i Jerusalem, från Golgata ända ut upp in i maktens centrum inför den romerske kejsaren. Ofta så läser vi kanske de här orden, eller vi har hört dem läsas som en slags utmaning kanske i missionssammanhang, att vi ska gå ut, ni ska gå ut till jordens yttersta gräns. Och jag tror det finns en aspekt av det också, att en utmaning för oss att inte liksom stanna upp och liksom nöja oss med där vi är, utan se att det finns en utmaning, att det finns en drivkraft, det finns en rörelse i evangeliet. En rörelse utåt. I en tid då vi tenderar kanske att bli inåtvända och vår kristna tro tenderar att handla om oss själva och vårt inre, vår personliga tro, vad Jesus kan göra för mig och så vidare, så finns det i det här budskapet en slags drivkraft utåt. Det finns i evangeliet en slags så här centrifugalkraft som pressar ut hela tiden. Ut, ut, ut. Vidare ut. Det finns också någonting av en bekräftelse, av en profetia, tror jag, vad Jesus säger här. Det är inte bara en utmaning att nu ska du gå ut, Samuel, till jordens yttersta gräns och predika. Utan det finns också jag tror det finns någonting att vad Jesus menar här är att det här är vad som kommer hända. Ni ska bli mina vittnen. Alltså inte just specifikt i akten att vittna, utan ni ska vara mina vittnen, ni ska vara mina representanter. Kyrkan ska ut i hela världen, till jordens yttersta gräns. Och där ska ni vara mina vittnen. Ni ska vittna och tala trovärdigt om vad det är som har hänt. Om vad ni har sett mig göra, vad ni har hört mig säga. Vad ni har fått uppleva tillsammans med mig. Och den kallelsen kvarstår. Den kyrkan får vi vara en del av. Den kyrkan som Jesus sänder ut till jordens yttersta gräns. Tänk att vi får vara så otroligt långt, 2000 år senare, och geografiskt så långt ifrån där detta hände, och fortfarande var vittnen. Och tänk att runt om i våran värld så finns det människor som idag ger sitt liv, får verkligen bli martyrer för sin tro. Att vi får tillhöra samma kyrka. Det är våra syskon som idag ger sina liv för vår gemensamma tro. Det finns en annan aspekt i den här texten och en anledning till att vi tror att det är varför vi läser den här texten just idag. I vanliga fall så brukar vi dela upp våra texter efter kyrkoåret när de olika perioderna inträffar. Vi läser texten om Jesu död och uppståndelse på påsken. Vi 40 dagar senare på Kristi himmelsfärdsdag då läser vi texten om Jesu himmelsfärd. 10 dagar senare läser vi Apostlagärningarna 2 om hur anden gavs till de första kristna. Men nu läser vi den här texten idag, bara en vecka efter påskens händelser. Den här texten som vi kanske normalt läser just på Kristi himmelsfärdsdag. Men jag tror att det finns ett värde i att vi faktiskt balanserar påskens texter med den här texten. Det finns en spänning mellan de här. När vi predikar Kristus som uppstånden så talar vi om att den Jesus som dog är inte längre död. Han lever. Det är ju själva definitionen av uppståndelse. Men när vi läser den här texten om Jesu himmelsfärd så läser vi om att Jesus, den Jesus som fysiskt uppstod, faktiskt fysiskt lämnar sina lärjungar igen 40 dagar senare. Och nu vet vi ju, vi har ju facit, vi vet ju vad som hände på pingstdagen och vi vet ju vad Jesus hade sagt, att han går för att lämna utrymme, lämna plats för en annan hjälpare. Så pingsten liksom åtgärdar det här tomrummet, den här bristen, om man säger så, bristen på Jesu närvaro åtgärdar pingsten till viss del. Men vi läser ju aldrig mer efter detta att Jesus sitter ner och äter tillsammans med sina lärjungar. Vi läser aldrig mer att Jesus sitter och samtalar förtroligt med sina närmaste. De ställer sina frågor till honom. Han kan svara dem, han kan trösta dem. Han kan tala om på det här sättet förtroligt ansikte mot ansikte. Det händer inte mer. Så uppståndelsen och himmelsfärden skapar en slags dynamik, en liten paradox nästan kan man säga, som jag tror att vi som kristna behöver förhålla oss till än idag. Att Jesus är uppstånden, men Jesus är också upptagen till himlen. Han är inte längre död, men han är inte längre fysiskt här. Och jag tror att den här balansen, den här paradoxen, den här dynamiken mellan de här båda sanningarna som det är, skapar förutsättningar för oss att hantera våra egna erfarenheter, vår egen livssituation. Att förstå vad det är vi själva går igenom. Det ger oss ett språk, det ger oss begrepp att använda för att klä i ord vad vi går igenom. Det förklarar hur Gud i ena stunden kan kännas otroligt närvarande och verklig. Hur man nästan kan se Gud verka i våra liv. Vi kan nästan se den här handen som banar väg genom ödemarken eller genom trångmålen. Hur Gud banar en väg genom vildmarken och vi hittar vägen ut. Hur vi nästan kan uppleva att Gud bar oss genom jobbiga situationer. Men det ger oss också verktyg, det ger oss begrepp, det ger oss ett språk att använda som hjälper oss att hantera de mörka perioderna i livet. Då vi inte tycks kunna hitta Gud, se Gud hur mycket vi än söker. Att hur mycket vi än ber så tycks Gud inte svara. Att förneka detta, det tror jag är att försöka invagga sig i någon slags falsk visshet liksom. Gud är närvarande, Gud är här. Allting kommer att gå bra. Ibland går vi genom tider då det är jobbigt, då det är tufft. Tron och tvivlet hand i hand. Och uppståndelsen och himmelsfärden ger oss den här dynamiken att förhålla oss till båda de här aspekterna av det kristna livet. Gud har aldrig lovat att han ska bära oss genom allting. Att vi ska gå orörda genom livet. Utan vi går igenom tuffa perioder. Vi går igenom smärta. Vi går igenom prövningar. Vi går igenom förluster. Vi går igenom sorg. Vi går igenom smärta och död. Men Jesus är uppstånden. Jesus lever. Och den sanningen ger oss det hoppet och den trösten som krävs för att ta sig igenom även de tiderna när Gud känns frånvarande. När vi undrar om när Jesus lämnar den här dagen, om han lämnade oss i sticket. Jag ska avsluta där. Vi lämnar oss i den här spänningen mellan de här båda sidorna av Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Så får vi se fram emot en fortsatt resa genom apostlagärningarna och genom den första kyrkan. Och vi kommer att hamna i pingsten också. Vi kommer hamna i anden, andens dop och andens utgjutande. Och det är något vi får återkomma till. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt liv. Jag tackar dig för din död. Jag tackar dig för din uppståndelse. Tack för att du har klivit upp. Tack för att du sitter på Faderns högra sida idag. Tack Jesus för att du sitter där. Du ber för oss. Herre, när orden inte räcker till för oss i våra egna böner. När vi inte vet hur vi ska ta oss igenom svårigheter. Då vet vi att du, Herre Jesus, du ber för oss. Herre, tack för att du har gett oss redskap. Du har gett oss ord att använda, språk, begrepp för att förstå vårt eget liv och vår livssituation. Att försöka förklara, att försöka använda de här symbolerna och bilderna för att förstå vårt eget liv och våra mänskliga erfarenheter. Gud, du är densamme igår och idag och i evighet. Vare sig vi upplever att du är nära eller det känns som att du är långt borta, så vet vi att du är densamme. Hjälp oss här att låta hoppet om uppståndelsen, hoppet om att du, Gud, segrar till slut, att det får bära oss genom även de tider då det känns som att ingenting funkar, ingenting är som det ska, då du känns långt borta, då vi kanske tvivlar i vårt hjärta. Vi kanske ifrågasätter din existens. Men du är alltid densamme. Du blir inte rädd. Du blir inte osäker. Så Herre Jesus, jag ber för den som just nu tvivlar. För den som känner att livet är mörkt och jobbigt. Tänd ett ljus här i mörkret. Så ett frö av hopp. Låt oss få uppleva din uppståndelses kraft. Låt oss få uppleva att mitt i all död och sorg och förruttnelse och elände så finns det ett frö av uppståndelse. Det finns någonting som ska få blomma, någonting som ska få växa upp. Någonting som ska få bli till liv igen. Herre Jesus. Tack för att du är med oss. Ge oss också kraft att ta kallelsen på allvar, att bära varandras bördor. Att finnas där för varandra, Gud. Att ingen av oss är en... Jag kallar att vara vara ensamma. Du har inte satt oss här på jorden, du har inte satt oss i det här livet för att gå igenom det på egen hand. Utan vi är kallade att leva det här livet tillsammans. Att slå följe på den här resan. Och när det är tufft och det är jobbigt och vi inte ser dig, Gud, så har vi människor omkring oss som kan hjälpa oss, som kan bära, som kan trösta. Eller som bara finns där.